Klockan har blivit 13.00. Eftermiddagspasset inleds därmed. Fram till 16.30 pågår aktiviteter här på scenen. Program enligt, precis som det enligt det programmet som ni har. Tuomo Haapalas musikbilder avslutar dagen. Staden som scen. Han har gjort märkliga, storslagna happenings med stadsmiljöer som själva scenen, kan man säga, med en form av kreativitet som använder både ord, språk och musik, inte minst. Politikerna är där dessförinnan. Det handlar om pojkars läsning, välbekant problemställning. David Lagercrantz och Gunilla Molloy har kommit redan, såg jag. Sedan det är en kafferast, och så är det Mats Myberg som kommer och kanske tar diskutera lite grann om PISA-undersökningens andra aspekter på PISA-undersökningen. Christer Hermansson från Strängnäs ger lite spännande associationer. Och så ska det handla alldeles strax om läsförståelse och läsande klass. Ute i, på bordet så finns, ni hörde ju Sannas berättelse om det här läsrörelsens projekt i 31 kommuner i Sörmland, Västmanland och i Örebro län. Berätta, leka, läsa. Den lilla affisch, vad heter det? Broschyren finns gratis att ta där utanför för er som är nyfikna och vill veta mer. Och så en rättelse ifrån förmiddagen. Den är ganska överflödig, för jag vet, jag hörde det på sorlet i publiken, att alla redan vet det. Mikael Meschke har inte fått Nobelpriset i litteratur, utan det var Dario Fo. Det var Gunilla som var så, vars hjärna gick ett steg för snabbt fram. Men hon är mycket medveten om att Dario Fo är Nobelpristagaren och inte Mikael Meschke. Hörrni, ska vi kasta oss i tur med nästa programpunkt. Malin Gonzalez. Hej.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Lärare, mellanstadielärare i Sätraskolan här i Stockholm. Mm. Och Monica Reichenberg, professor pedagogik, specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hej, hej.
Hej.
Ska vi börja, för det handlar ju om lite grann samma sak men två olika aspekter. Ska vi börja i verkligheten? För du kommer bokstavligt talat direkt ifrån verkligheten.
Jag har färg på fingrarna här från whiteboarden i morse.
Från din egen skola.
Ja.
Ska du berätta, vad är det för någonting?
Vad menar
en
du?
En läsande klass.
Ja, en läsande klass är ett projekt som är startat av Martin Widmark för att hjälpa lärare i Sverige att jobba med läsförståelsen så att vi ska höja den på sikt. Och då har vi skrivit en studiehandledning eller en lärarhandledning hur man kan jobba med texter enligt en viss metod då, som går ut på läsförståelsestrategier.
Och då är Malin också nyfiken på hur många utav er som känner till den, kanske rent utav har haft kontakt med den. Ser du? Bara för att hon vet. Titta, det var väl ganska imponerande, eller hur?
Ja, eller hur? Ja. Hur många är det som jobbar med det dagligen? Okej. Okay.
För, vad tycker du då? För att springa ut och överraska dig.
Om vad du läst strategierna? Ja, men jag började med de här andra med frågapan. Men sen har jag gått över till de här andra för jag tycker att de är mer täckande.
Vad är det som är deras styrka?
Att det blir konkret för eleverna. Jag har en årskurs ett och då blir det väldigt liksom, tydligt att man kan visa spågumman och så vet de direkt vad det handlar om. Så, vi har ju alltid arbetat med de här strategierna så det är ingenting som är nytt ur den aspekten, men det blir konkretiserat.
Inte nytt, men konkret.
Ja, det kan man säga.
Är det betyg som du, eller omdöme som du håller med om?
Ja, har man jobbat med läsning så har man jobbat med det här. Det är ju så, när vi läser så tänker vi ju en massa saker. Och det de här strategierna gör är att de ger en struktur att hänga upp sina tankar på. Man tänker sig att man har en garderob med massa strumpor som man behöver sortera. Hittar man liksom olika fack och lägger dem i så blir det ju struktur, det blir tydligt och lättare att hantera.
Hur började det hela? För det började för 5 år sedan, var det så?
Ja. Det började med att vi var ganska frustrerade över att barnen inte förstod vad de läste. Vi gjorde allt det där som man gör. Man fixar teater, eller vad heter det, författarbesök, och man var på biblioteket, man tog hem en massa böcker från cirkulationsbiblioteket och tänkte nu ska de liksom nu kommer det hända någonting. Och det, där jag jobbar så märkte vi att resultaten sjönk, och barnen slutade läsa när de kom upp i 4:an, 5:an, 6:an. Det hände liksom ingenting. Så att vi letade ju efter en metod som skulle fungera. Och så hittade vi den.
Hur hittade ni det?
Vi valde att läsa Barbro Westlunds bok som heter Att undervisa i läsförståelse. Och där finns den beskriven, det är ganska konkret. Och sen började vi jobba ut efter det. Och har gjort det ända sedan dess.
Mm. Och hur såg det som ni började med och jämfört med idag? Du sa precis innan du steg upp på scenen att det är inte riktigt samma sak. Det har hänt ganska mycket. Det finns en dynamik i själva arbetet.
Ja, man lär sig ju hela tiden. Det är ju det som är så fascinerande och så roligt. Kanske i början när vi använde frågeverktyget som kan kallas Nicke Nyfiken eller Reporten, så kanske vi tog det ganska bokstavligt att vi bad eleverna skriva frågor till texten. Men idag är det mer att man diskuterar vad de undrar över när de läser. Och så pratar vi om deras undringar och deras frågor. Och jag lyfter in mina undringar för att sätta kanske texten i ett större sammanhang eller ett annat perspektiv som de inte tänker på. Och då är det ju så att man kan höja abstraktionsnivån i klassrummet med det. Och då följer de med upp.
För nu var det väldigt många som kände till det, men för de som inte har hört talas om det, inte förstår vad den här konkretionen innebär. Mm. Kan du utveckla det lite?
Ja, vi har till exempel i årskurs 5 nu läst en bok som heter Muren av Titti Knutsson. Kanske några känner till, en jättebra bok. Det är en parallellhandling med en pojke och en flicka i huvudrollen. Det är krig. Barnen säger att det känns som Syrien och vi diskuterar det och så. Sen när jag själv läser böcker som skulle kunna hända i verkligheten så blir jag alltid lite kritisk. Sådär, att, ja, men ska det här liksom, håller det här hela vägen? Och när vi var på väg mot slutet av boken så tog jag upp en sån undran. Hur ska hon avsluta den här boken? För att i krig så dör ju någon. Folk dör. Och ska någon av de här dö nu helt plötsligt i den här boken? Eller som mina elever säger, blir det Disney-slut, Malin? Att allting ska vara så här gulligt? Men då köper man det ju inte. Så jag var lite frågande hur hon skulle lyckas liksom ro hem hela den här historien utan att tappa det. Vilket hon väl gjorde sen. Det var ett öppet slut och vi diskuterade det. Men då är det också ett tillfälle i boken som en av huvudrollsinnehavarna då väljer att en häst framför sin familj. Och då kan jag också liksom höja abstraktionsnivån och lyfta fram den frågan. Varför gör hon det egentligen? Varför väljer den här personen hästen istället för familjen? Och svaret fanns där i boken. Så det är en fantastiskt bra bok att läsa. Och den håller hela vägen igenom. Och då hade vi den diskussionen med eleverna. Hur man som författare då kan liksom lyckas med det här. Och då så säger en kille i min klass. Malin, hon har ju lyckats för hon har gjort ett öppet slut. Och en del var jättebesvikna då för att det var ett öppet slut. Men ja, så kan det se ut ungefär.
Du nämnde Reporten. Ja. Nicke Nyfiken.
Ja.
Vad är det?
Reporten är en av strategierna. Och det är ju att man ska synliggöra att man faktiskt ställer frågor. När man läser text så undrar man saker hela tiden. Och att man lyfter fram de frågorna. Och svaren finns ju mellan raderna, bortom raderna. Och det är ganska svårt att konkretisera det för elever om man inte har någonting att hänga upp det på. Att vad betyder mellan raderna? Det är ju jätteabstrakt och jättekonstigt. Men när man har jobbat med den här strategin och de kan den och de förstår, då är det ganska lätt att läsa en text och se, ja men det där förstår vi för det står mellan raderna.
Mm. Vad kan du avläsa för effekter utav detta?
Effekterna är att vi får bättre resultat på nationella prov till exempel. En siffra från förra året är att då hade vi 67% elever med svenska som andra språk i staden 19, och vi ligger 2-3 procentenheter bara under Stockholms stads resultat som helhet. Och det är ganska bra för vår skola.
Sen för de som inte kommer från Stockholm säger att skolan är i ett, vad säger man, socioekonomiskt utsatt område.
Ja. Och så sen de är det faktiskt så att när de får de här verktygen, och då växer ju läslusten till liv, för att de börjar ju förstå det de läser. Och i och med de här samtalen, det bygger ju mycket på samtal, dialog och mycket högläsning av det. Då suddas det också ut det här mellan pojkar och flickor. Och det blir liksom deras egen angelägenhet. De går till biblioteket, de fixar, de delger varandra böcker. De driver det här själva, de blir så kallade lustläsare. Och det är jätteroligt, alla tycker ju det.
Kan du märka det på... Nu hade du liksom så att säga, siffror. Vi har ju tidigare under morgon talat om att man ska inte vara helt besatt av siffror.
Jag är inte besatt, jag jobbar inte med siffror i min vardag. Så ibland är det kul att ha lite siffror.
Absolut, ja, det var ingen kritik. Utan bara, kan du berätta mer om just den här vardagliga glädjen? Att upptäckten av att just läsa mellan raderna, bortom texten.
Eller när de förstår, detektiven till exempel. Den kommer jag ihåg att jag gjorde som barn. Att man läser, man övervakar läsningen och tänker, nej, men nu har jag tappat tråden här, det här ordet måste jag förstå. Så börjar man leta i kontexten efter vad det betyder. Och i början, det är ju sådär som att lösa ett mattetal eller någonting. De stod ju upp så här, men jag förstår, men snälla, kan inte jag få? Så här blev de. Och det är jättekul. Och om man ska generalisera, så pojkar gillar ju det. De vill ju, jag hittar det. Fröken, jag hittar det här. Kan inte jag få berätta det? Snälla, snälla. Så där blir det ju.
Så det, effekten blir egentligen bättre, eller mer, skillnaden blir större när det gäller pojkar än när det gäller flickor kanske?
Ja, men alltså, ska vi generalisera, vilket vi ska göra nu då? Är det så att tjejer kanske ofta tänker så här att ja, men jag gör det även fast jag inte riktigt kanske vill, och de tragglar på och de läser och till slut så liksom lossnar det på något vis. Killar, de tänker så här, nej, jag går ut och gör något annat. Eller... ja, de väljer bort det mycket lättare. Men vi märker ju i våra klasser när vi har jobbat, och det tar tid det här, det är ju inte så att det är lätt att kanske förstå vad strategierna är, men de goda resultat jag har från förra året, det är 3 års arbete som ligger bakom det. Men vi märker ju att det här skillnaden mellan pojkar och flickor, det liksom suddas ut.
Det tar tid. Det låter som ett nyckelord i alla fall.
Ja, det gör det.
Det andra är ditt personliga engagemang. För ibland så hör man i sådana här debatter att ja, hur ska lärare kunna förmå ungdomar att läsa eftersom inte lärarna läser själva?
Ja.
Om det är elakt förtal eller bara slarvigt uttal, det vet inte jag. Men är du en brinnande själ? Måste
alltid
man vara det? Så
att Nej,
säga?
Man måste inte vara det. Man kan bli det. Det kan man bli med det här. Jag är ju en sån. Jag har ju hållit på sedan jag var liten. Jag satt med boken upp och ner och mamma sa, du kanske ska börja med att vända på boken. Okej, då gör jag det. Så att för mig är det här, det har alltid varit min största passion. Och jag utgår hela tiden i mina planeringar när jag läser utifrån hur jag själv tänker kring den här texten vi ska jobba med.
Har det blivit roligare att vara lärare?
Ja, mycket roligare. För jag har kunnat tända lampan. Vi har ju hållit på med det här förut också. Men nu är det liksom som att man sprider ljud. Det blir mycket tydligare. Jätteroligt.
Mm. Monica, ur forskarsynpunkt, vad säger du? Vad är din kommentar? Vad är din reaktion? Reflektion?
Ja, jag skulle vilja säga att det här är ju inget nytt att jobba med strategier. Och jag vet inte om det sitter några här i publiken som är gamla småskollärare. Mats Myberg brukar alltid framhålla dem som våra förebilder. För de kunde det här med att undervisa i läsförståelse. Men sen så har det på något sätt glömts bort. Men nu kommer det ju med väldigt stor fart. Och i USA, som vi för övrigt ligger en 20-30 år efter, har man ju hållit på med det här länge. De här figurerna som man pratar om, det används ju inte i USA. Man talar om reciprok undervisning, och det var Anne-Marie Polinskar som redan 1982 la fram sin doktorsavhandling där hon presenterade de här strategierna som Malin här var inne på. Sen har vi andra modeller också, för det tycker jag är väldigt viktigt. När man talar om metoden så ska man vara väldigt försiktig. Det finns inte en enda metod som alla blir bra läsare på. Barn är olika och därför så behövs det olika metoder. Vi lärare är också väldigt olika. Det som passar för en, det kanske inte passar för någon annan. Så att ja, lite
för får jag bara avbryta det? För när du säger det, att det är ingenting nytt.
Nej.
Det ligger 20 år efter USA.
Ja,
du?
Det gör vi.
Det var gamla, de gamla småskollärarna. Ja. Kunde detta redan? Ja. Vad gick fel?
Ja, för det första så tycker jag vi tog tillvara småskollärarna dåligt. Jag vet Mats, du hade helt fantastiska förslag som du sa. Låt småskollärarna bli mentorer. Vi får inte låta dem gå i pension. Vi måste ha dem som mentorer för de nya lärarna. Men de nappar inte på det. Varför förstår inte jag? Ja, du, jag är väldigt glad att det kommer politiker hit idag. För då kanske vi kan få ställa dem emot väggen. Det var ju så att man tog ju bort det här med läs- och skrivundervisning för de små barnens lärare. Det var inte obligatoriskt som det var förut. Utan det blev frivilligt. Och det säger sig, jag har ju jobbat med äldre barn. För jag har också varit lärare i förorten också, Hammarkullen i Göteborg. Jag skulle aldrig kunna lära ett litet barn att läsa, för det kan. Jag vet inte hur man går tillväga. Och här ställde vi då små barns lärare. De fick inga verktyg med sig från sin lärarutbildning. Och det är klart, har man inte verktygen, hur ska man då? Jag tittar på Gunilla Molloy med, för hon har också en sån här förkämpe för det här. Man måste ju ge reella verktyg. Men så kom det ju då en ny lärarutbildning som sjösattes 2011. Och tack och lov, säger jag, i den kommittén så hade de vettet att sätta Ingvar Lundberg. Och det vet ni, Ingvar Lundberg, han slogs för det här. Att alla barn skulle kunna lära sig läsa och skriva. Så nu är det obligatoriskt. Och det finns till och med en strimma att man ska ha det i alla kurser. Det ska genomsyra allt. Så jag tror att det finns hopp. Men det kommer att ta tid, för det är så mycket som är förstört. Så det här ser vi de barn på 90-talet och sånt. Men nu finns det hopp, och jag vet våra vänner i Växjö, Mats, Christer Jakobsson och Idor Svensson, och så de fick ordna fortbildningskurser för nyexade lärare, för rektorerna var förtvivlade. De hade inte fått läs- och skrivundervisning i sin utbildning. Och det är ju inte konstigt, eller lägger vi skulden och säger barnen blir sämre. Ja, det är klart, ger vi dem inte undervisning. Så är klart man inte kan lära sig det av sig själv. För det är inte så lätt att lära sig läsa mellan raderna som du sa. Det behöver man få en undervisning. Och dessutom, det säger också amerikansk forskning, det ska vara en strukturerad undervisning. För en strukturerad undervisning, det är ju då det är den som gynnar alla elever. Och sen ska vi inte nämna om det egna arbetet, men det vet ni redan, att barn får sitta och jobba för sig själv. Jag blev så glad, Göran Hägg, för du sa så här, här har man sagt att det är fult att läsa högt för barn. Ja, det är ju helt absurt. Det är klart att vi ska läsa högt och samtala om texterna. Det är ju då man skapar mening. Tack, Göran, för det inlägget. Det värmde.
Och Malin nickade instämmande också, ja. Att inte sitta ensam.
Där jag jobbar så läser vi alla texter högt. Ingen elev sitter själv med en text som vi inte redan har bearbetat på något sätt eller läst. Och det är alltid dialogen det utgår ifrån. Mm. Så man sitter, den egna tysta läsningen finns kvar. Men mycket av det måste ju göras utanför skolan då. Mm. Vi lägger inte så himla mycket tid, men den finns ju kvar. Men det är dialog och högläsning.
Fortsätt, Monica.
Men en förutsättning för att bli bra på läsning, och det kommer jag också att kritisera vad som har hänt här, men så får man ju göra här, och når jag ju så många. Det är ju att man, ni ser, jag har en glad gosse där, och den gossen, han ser ju väldigt glad ut. Och han ser ju motiverad ut. Och det är ju väldigt viktigt, det sa alltid Ingvar Lundberg. Motivationen är den viktigaste drivkraften bakom läsning. Det kunde han tala sig varm för. Du nickar också, Mats. Så jag tror att de flesta är medvetna om detta. Och därför, något som man glömmer i de här sammanhangen, det är ju, vad är det för texter som vi presenterar för våra elever? Det var du inne på med, Göran. Du talar mycket om texter. Hur väljer vi texter? Vad tänker vi på? Vad är det för kriterier vi går efter? Ja, det är sannoliken inte lätt att vara lärare idag. Det var mycket lättare när jag en gång utbildade mig på 70-talet. För att på den tiden så fanns det en statlig läromedelsgranskning. Och då granskade de texterna ur språkriktighet, ur genus, ur objektivitetssynpunkt. Och det gjorde ju att jag hade inte så många böcker att välja bland. Jag visste att de var granskade. Men så släppte man det 1992. Och varför man släppte det, ja, det har man pratat om väldigt mycket. Men man sa, låt marknaden styra. Är det en bra bok, då köper lärare den boken. Det var bara det att samtidigt med detta så försvann läromedelskunskap ur lärarutbildningen. Så man fick alltså inte lära sig i sin lärarutbildning hur man väljer texter. Nu fanns ju Göran Hägg som en räddare. Han skrev ju under 20-tal år i En gång om året skrev du i Aftonbladet och recenserade läromedel. Men jag saknar dig där, Göran. Har du försvunnit? Det är beklagligt. Jag hoppas du återupptar detta, för det var väldigt bra. Hur väljer då lärare böcker? Ja, det är viktigt att tänka på det här. För det är just faktatexterna som svenska elever och även andra elever inte fixar på PISA-testet. Och det är där som läsningen mellan raderna kommer in. Alltså är det väldigt viktigt att vi tänker på vad är det vi går efter. Detta har jag undersökt. Och jag gjorde en stor undersökning när jag jobbade uppe i Umeå. Och då frågade jag lärare, och jag är knappt så jag kan säga det, men de var specialpedagoger allihopa. Så jag tänkte, de har nog kriterier att gå efter. Och de fick svara på många frågor, bland annat den här frågan. Vad tror ni flest valde att gå efter? Nu frågar jag er för ni inte ska få paltkoma. Vad tror ni de valde? Nu hörde jag någon. Jag hade hoppats lättlästa, men se det gjorde de inte. De flesta valde att gå efter reklam. Och sånt som kom i brevlådan och på mässor, det spelar väldigt stor roll. Detta gjorde mig bekymrad. Lättlästa texter. Nej, det var det väldigt få som tänkte på. Nu gör jag en stor undersökning i Västra Götalandsregionen, i Kronobergs län och i Skåne. Och det är över 300 som har svarat. Jag håller just på att bearbeta och se vad vi kommer fram till. För att texter, det spelar en väldigt stor roll. För att har man ringa kunskap så kan det få konsekvenser. Och Mats har myntat ett begrepp som jag tycker vi ska ta till oss. Att texter kan bli oöverstigliga hinder. Och blir texter oöverstigliga hinder, vad gör vi då? Det är viktigt för journalister och reportrar. Jo, då lägger vi texterna åt sidan. Och ett liv utan läsning, det är ett liv i utanförskap. Och som i förlängningen leder då till marginalisering. Att människor lider och slås ut. Det går att finna den ultimata texten. Och jag blev så glad. Nu ramlar den här om att jag är så himla engagerad. Och det ska man ju inte vara, för då hör ni inte vad jag säger. Och som sagt, vad det går att finna den ultimata texten. Nu har jag inte hittat den ultimata faktatexten. Men jag har hittat en text som kan engagera alla. Och nu föregår jag lite vad som ska komma här. Men jag tycker ändå det är värt att lyfta fram den. Och då vet ni vad jag tänker på för en bok. Ja. Jag kollade hur mycket den har sålt. Och då fick jag fram att den inbundna boken har sålt 500 000 exemplar. Det är ju helt fantastiskt. Igår ringde jag, och då har vi inte nämnt de här häftade böckerna som också säljer jättemycket. Igår ringde jag Centrum för lättläst och talade med Camilla Batall, och hon sa det här är den mest sålda lättlästa boken någonsin. 25 000 exemplar, och för att vara en lättläst bok så är det helt en jättestor siffra. Och detta då, det går alltså att skapa texten. Den läses av alla. Jag har gjort studier i särskolan. Där läses den. Varför läser eleverna i särskolan den? Jo, sa de. Det ser ut som en riktig bok. Och framsidan på den lättlästa ser ut samma som den andra. Och det är ju väldigt viktigt det här. Slaget om läsaren, det står faktiskt på omslaget. Får vi med dem där så får vi med dem sen på resten också. Så texter, vi kan tala om textsamtal, men vi får inte glömma texterna. Vad är det för texter vi väljer? Vad är det för kriterier vi går efter? Och jag hyser hopp, för i den nya läroplanen så står det läromedelskunskap bör ingå som ett moment. Det står inte skall, men det står bör. Så jag hoppas att lärarna tar till sig det här.
Ja, vad säger
ska jag sluta nu, eller ska Malin komma med inlägg?
Ja.
Vad var din reaktion? Blir det lättare för er att välja nu, tror du?
Det är väldigt svårt. Det är också det. Det finns ju så otroligt mycket att välja på. Och vårt jobb kräver ju de timmar det gör. Så tyvärr är det här någonting som vi inte har speciellt mycket tid.
Men jag ett förslag. Ja, Ingvar Lundberg och jag, vi fick ett uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, och de sa Skriv en rapport. Gå igenom forskningsfronten som säger vad gör en text lättläst. Så det här kan underlätta för dig. Den är gratis att ladda ner. Den heter Vad är lättläst?
Tack.
Kostar ingenting att ladda ner. Och vi gick igenom forskningsfronten vad de hade kommit fram till. Och det var noggranna studier gjorda på det här.
Eftermiddagen ändrar lite karaktär, för det har varit väldigt mycket kommunikation uppifrån och ner. Vi vänder på det. Vinkade du? Ja, då kom jag ut till dig med en gång.
Hej, jag håller väldigt mycket med om det ni säger. Men jag skulle vilja lyfta fram skolbiblioteken i den här frågan. För där sitter, i de fall där det finns en utbildad bibliotekarie, någon som faktiskt kan det här. Glöm inte bort det. Där slipper ni väldigt mycket arbete.
Malin, hade du någon hjälp av skolbiblioteken? Har ni skolbibliotek?
Ja, vi har skolbibliotek.
Använder de?
Ja, det gör jag. Och även de som finns in i stan. Vi åker mycket till 10-13 till exempel på Kulturhuset. De är grymma.
Vinka, det finns en mikrofon där borta. Och den där borta också. Marianne från Baumgarten har en. Passa på. Blir ni alldeles överrumplade?
Får jag komma med?
Ja, absolut, självklart.
Ja. Jo, det talades ju här om, och du var inne på det, Malin, och Göran var inne på siffror också, att det är så mycket med siffror när man talar om läsning. Och det är klart, det kan man kanske tycka. Men siffror spelar ändå viss roll, menar jag. Vi säger eleverna blir bättre, vi vet att de blir bättre och så vidare. Och det är klart, vi vill ju att eleverna ska bli bättre. Men det har ändå en viss funktion att mäta hur eleverna blir. Och då är det viktigt att se efter vilken nivå ligger eleverna på innan vi börjar. Och när vi håller på med att träna läsningen, vilken nivå ligger de efteråt. På skolor är man väldigt noga med att se till och mäta att eleverna kan avkoda orden ordentligt. Och visst tittar man på automatisering idag med Göran, fast du sa att man inte gjorde det. Det gör man visst. Och jag har kollat med många lärare och frågat, både i Göteborg och uppe i Umeå, hur är det med läsförståelsen? Gör ni mätningar på det? Ja, där är det upp till varje skola att mäta detta. Och jag tycker inte det borde vara det. Jag tycker det är viktigt. För först då kan vi verkligen säga att en metod har effekt. Och det är viktigt det här när vi använder metoder, att man som på fint språk säger, men jag har inte använt så många fina ord så jag kan få ha ett, validerar metoden. Att vi verkligen ser på giltigheten. Och det gör man genom att ha för- och eftertest. Och det gör man också genom att videodokumentera när man undervisar. För då får man inte bara bild av de här siffrorna som vissa inte tycker om, utan då får man en bild av processen när man undervisar. För det är ju så med oss, vi blir så uppfyllda och upplyfta av det vi håller på med. Så ibland tror man ju att man gör saker som man inte gör. Men när man då får se sig på den här videofilmen, då talar ju det sitt tydliga språk. Så just videodokumentation, jag blev så glad, här sitter många från förskolan som har yngre barn. Ni är så vassa och duktiga på att videofilma. Sen gör man inte det så mycket när barnen blir äldre. Och det tycker jag man borde göra. Förskolan lägger ett jättebra frö här. Det tycker jag man ska bygga vidare på. Och den här modellen med reciprok undervisning, den har vi videodokumenterat och filmat och med barn i förskoleklass uppe i Umeå. Och vi har också gjort studier med för- och eftertester där. Så där kan vi alltså säga att den metoden funkade i den gruppen i varje fall. Men man måste göra många studier.
Avslutningsvis och återvända till Malin. Så när du talar med andra nu, för du har ju blivit lite ambassadör för detta, eller hur?
Ja.
Och försöker liksom lansera den här strumpsorteringsmetoden, ja, man kan kalla det så. Och kan du ge något råd på vad man inte ska göra? Så, gjorde ni någonting som är fel? Gjorde ni någonting som ni ångrar?
Nej, det var ganska lätt att komma igång. Men man ska tänka att man börjar i lilla och slutar i stora. Man har som mål att alla ska jobba med det här, även ämneslärare och så. Men Men mitt råd är att börja med en text, kanske en strategi, en klass. Och sen den energin som man får sen, för det får man. Den använder man för att ta nästa steg istället för tvärtom.
Smygstart.
Ja, fast det brukar gå, sen blir det snöbolleffekt. Så det går ganska snabbt till slut. Mm. Men just att man vinner den energin till att göra någonting större.
Mm. Ja, då Monica, då får du sista ordet.
Jo. Ja. Det finns, som jag sa, olika modeller som man kan använda. Alla är utprövade och evidensbaserade då i forskningen som jag har använt. Jag har använt 3 olika modeller där jag har gjort något som heter interventionsstudier. Jag har också gjort studier tillsammans med professor Ingvar Lundberg. Och då testade vi eleverna före och efter, och vi videofilmade också. Och därför kan vi gå ut och säga att med de här 3 metoderna så blev det en signifikant förbättring i läsförståelsen. Men vi gjorde alltså, vi hade standardiserade tester som vi använde. Ett test som heter Logos. Och det är standardiserat och utarbetat av Ingvar Lundberg och professor Torlev Höjen vid universitetet i Stavanger. Och de modeller vi har använt, det är Questioning the Author som amerikanska forskare har använt sedan 80-talet. Sen att träna inferenser, det är Taffy Raphael som har gjort det här, men det är Lena Fransén som har gjort ett också evidensbaserat material. Och så har vi då reciprok undervisning, Anne-Marie Palenska som i sin doktorsavhandling utprövade den här modellen. Och återigen ett sista ord, vi får inte ha en övertro på metoder. Reciprok undervisning, det är en metod. Men som jag sa förut, elever är olika. Vi behöver använda flera metoder. Och vi behöver också metoder som är evidensbaserade. För här är många elever som har farit illa av att de har svårt med sin läsning. Då ska vi inte hitta på hokus pokus eller sånt. Utan vi ska noggrant testa före och efter. Inte bara avkodningen utan också läsförståelsen. Tack för att ni har
lyssnat. Tack ska ni ha. En ros får alla som är tack.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack Malin, tack Monica.